Ja, en gång så sa min far i en, ska jag kalla det för dubbel uppenbarelse, både min riktiga far och min himmelska far. Hör ni något? Nej. Han sa att jag ska lära lägga pussel. Och då sa han så här, börja med de lätta bitarna och sen lägg undan de svåra till sist, det vill säga himlen då. Den himmelska visdomen, den kommer sist. En dag får vi alltså ljus och ser en hel bild med våra hjärtas ögon, som man säger i Efesierbrevet. Himlen kan du alltså inte få dig givet, den visdomen, förrän du kommer igenom den smala porten. Och den port är trång, alltså den är begränsad i förväg. Och den väg är smal, en förökad process på den vägen av förökade smärtor, lidanden och tuktan. Det står i progressiv form, om ni förstår. Den leder till döden och in i livet. Uppstå med Kristus och gå in i Guds rike. Och det är få eller små och fattiga som kommer in. Och de kommer att bli ett genom samma bekännelse som de finner när man går igenom den här porten. Alltså. Det är bara de som har gått genom den här porten och upplevt den som kan sedan visa vägen för andra. I morse vaknar jag i djup förkrosselse och tårar. Herren talade genom en profetisk dröm. Jag fick se en samling människor som samtalade om olika tjänster i Kristi kropp. Och jag säger plötsligt, jag vet inte om jag är någon evangelist. Var det inte det Moses sa? När han kommer efter de där 40 åren. Jag vet inte om jag. Han var slut. Han var inte värdig, han var knappt villig att gå. Vem är jag att jag skulle gå? Det var det jag tänkte på. Och helt plötsligt så får jag se en kvinna. Och den här kvinnan är verklig, jag känner henne. Hon har blivit slagen, övergiven av hennes förra man som nu har dött. Hon har fått en ny man som hon är gift med. Finns det en härligare bild på Guds församling än det? Va? Det är ju Guds församling och den här personen känner jag. Jag får se henne och upplever Guds djupa förkrosselse i mitt hjärta. Hon ropade ut i hjärtesorg och tårar. Och så här ropar hon. Matteus 5:4. Saliga är det som sörjer, är bedrövade nu, alltså förkrossade. För de skall bli tröstade. Kallade nära för att få tröst och kallade för att ge tröst. Ja, ni vet ju vem tröstaren är, den heliga andes kraft. Ja. En helig andes kraft kommer efter porten, va? Hur börjar saligprisningarna, versen innan? Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. När du når porten kläs du av. Du dör, blir fattig och liten. Och när du kommer in får du nya kläder och skor och ett nytt öga att se med också. Och de här kläderna och de här skorna, de är gjorda för de kommer att passa dig exakt. Det är alltså vägen in i förutberedda gärningar med andra ord. En dag kommer vi fram till en bestämd tidpunkt som kallas för skördetid också. När vi ger upp och det levande ordet tränger igenom vårt hjärta och jaget dör. Det finns bara en väg. Det finns bara en dörr. Ingen kommer till Fadern utom genom mig, sa Jesus. Bara huvudet för församlingen kan kalla någon, forma hans fötter, tukta honom, låta honom dö med honom vid porten. När det sker lyfter han upp honom och sätter honom på en klippa, uppståndelsen med Kristus. Där får han instruktion och fötterna får nu sättas i en förväg arrangerad ordning. Den eviga vägen ska jag nu visa er som går som en röd tråd genom hela Bibeln. Den dyker upp på många ställen, men vi ska titta på David till exempel. Den står ju under den hebreiska texten, men det står så här. För sångmästaren, en psalm av David. Jag väntade ivrigt på Herren och han böjde sig till mig. Han hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa. Och han gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång. En lovsång till vår Gud. Det är domaren. Många ska se det och frukta och de ska förtrösta på Herren. Salig är den man som sätter sin förtröstan till Herren och inte viker av på den andra vägen. För det finns bara två vägar, va? Till de stolta och de som följer avgudar. Ja. Jag skriver 11 punkter här, så ska ni, det är översatt från hebreiska till den andliga bilden, ska ni få se här då. David samlade manna och löften och hoppades. Han kom fram till porten där jaget skulle dö, alltså fördärvets grop. Där fanns inga mänskliga hopp kvar. All egen kraft tar slut. Det du samlar som gör att din lampa inte slocknar. Han upphöjer dig här och ställer dig på en klippa på den uppståndna Kristus. Du kommer att förstå vem man är då och du kommer samtidigt att få förstå vem du är. Han upphöjde mina fötter för att fullborda sitt verk med mig. Han ställde mig i en förberedd kallelse och visade mig en förutbestämd väg. Gud är domaren. Han förklarades rättfärdig och gladdes. Han går in i Guds rike med andra ord. Va? Rättfärdighet, fred och glädje i den heliga ande. Men den är fördold för de stora. Och de kommer att följa en lögn. Andra Thessalonikerbrevet 2. Va? Finns bara en lögn. Och ett falskt ljus och ett sant. Två vägar. Det David gjorde i början var att förbereda ett förråd i hjärtat. Det folket gjorde i öknen varje dag var att böja sig ner, samla manna till kakor och äta. Luften, drömmar, alla tilltal du får i hela ditt liv samlas ihop i ditt hjärtas förråd. Nu ska du få se att det är olja som du samlar i din lampa. Fjärde Mosebok 11:7. Mannat liknade korianderfrö och såg ut som bedeliumharts. Folket gick omkring och samlade det och malde det på handkorn och stötte det i mortel. De kokade i grytor och bakade kakor av det. Och det smakade som fint bakverk med olja. När daggen föll över lägret om natten föll också mannat med det. På hebreiska kan du läsa in och tolka den här andliga bilden så här. Här startar en såningstid. Du vet, som du sår får du skörda. Ja. Ordet som används för smak här på hebreiska kan betyda nypressad olivolja. Nu ska du se en annan hemlighet. Vad gjorde prästen varje morgon inne i tabernaklet som en bild i Kristus samtidigt? Jo, han fyllde varje morgon ny olja i ljusstaken. Den ljusstaken olja kallas för jungfruolja. Han fyllde på lampan. Som skulle kasta ett ljus på 12 genomborrade bröd av vete. Där ute var det manna och här såg du fullheten, va? Vete. Ja, du såg ju skörden redan. Hans ansiktets bröd kallas de. Det var bara Arons söner, alltså ljusets barn, som fick göra tjänst inför Guds ansikte. Först blir du kallad, sen blir du prövad, sen vänder allt tillbaka till startpunkten. Så var det ju för Petrus inför den uppståndnes ansikte. Han sa ju, när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen, till startpunkten. Det är samma bild som omvände sig på hebreiska. Han fick alltså se det levande ordet, va? Eller hur? Det levande brödet. Och han fick förlåtelse för allt som varit. Han fick en ny kallelse. Fick han. En förnyad kallelse, kan vi säga då. Detta är en helig kallelse. När du förstår vad den betyder, då kommer du också förstå vad gudsfruktan är. Du ska alltså representera Herrens namn inför människor i församlingen. Men du ska också uppenbara hans namn även inför människor Gud leder dig till att uppenbara hans namn för. Då kan man nog säga som Jesaja sa när han fick se Herren. Ve mig. Vem är jag? Men så upplevde han någonting härligt. Och så säger han så här. Sänd mig. För han hade ju blivit berörd med altaret, va? Så är det med Gud. Han kan uppenbara synd, men han är nåd direkt. Nu ska jag vittna för om en sak som hände Elvor och mig. Han förde mig tillbaka igen till startpunkten på semestern. Vi kände på oss att det var något konstigt. Det var en mängd saker som skedde, så vi förstod att Herren var bakom den här resan. Plötsligt startar en hel serie av händelser som om djävulen själv var lös. Jag upplevde samtidigt hur mitt sinne attackerades med depressionstankar, så jag kände att jag bara ville dö. Det här blev för mycket för mig i min sjukdom, för jag blev så dålig att Elvor ville ringa ambulans. Jag trodde jag skulle dö. Elvor ligger på sina knän vid min sida och kämpar i bön och ropar inför Gud och påminner Gud om alla löften som jag har fått. Jag vet att det var fler som bad för oss den här tiden. Det blev en av mina svåraste nätter någonsin. Men när jag slog upp mina ögon på morgonen så såg jag att det började bli gryning ute. Men vad det som uppstod precis då? Herren, va? Ja. Nu fick jag göra den starkaste upplevelsen som jag har gjort någon gång med Herren. Jag förstod direkt att han har fört mig hit till mitt svaga tillstånd för att dö med honom. Jag fick se mitt liv i anden. Han samlade ihop allting till en enda bild. Ja, han sa ju där, de svåraste bitarna sparar jag till sist. Det var ju de himmelska. Alltså den himmelska visdomen som Paulus talar om i Efesbrevet. Hjärtas ögon öppnade så att ni får andlig visdom och gudskap. Till en perfekt urskiljning. Han påminner mig särskilt om den sista profetiska drömmen som jag hade precis innan vi åkte. Den spelades upp igen inför mina hjärtans ögon. Det står ju att anden kan påminna oss om allt vad Jesus har sagt. Va? Och är det Jesus så spelar han upp det här för mina ögon nu istället. Den började med att jag fick se en jättelikt skinande vit blank raket stå upprätt med toppen högt upp bland molnen. Jag såg plötsligt på mina fötter att jag hade inga skor på mig. Jag står barfota. Jag tittar ner på mina fötter och då zoomas min högra stortå in tydligt. Helt plötsligt så lyfter anden mig upp till toppen av så att säga den här raketen. Där finns det en osynlig dörr som öppnas så jag får gå in. Anden uppenbarar för mig vad som pågick där inne. Jag fick se in i själva innehållet. Där pågick ett arbete med att göra allting i ordning och det var väldigt viktigt att allting var i en exakt ordning där inne. Det var speciella platser som förbereddes. Jag förstod att det här måste ju vara församlingen. Det här måste ju vara i Kristus. Och här skedde allting på direkt order av Herren. Från huvudet. Högst upp. Jag fick se att Elvor hade precis nyss fått sina skor. Hon gick omkring och fick information om vilka platser som skulle ordninggöras och vad hon skulle göra. Jag fick tanken att längre ner var det redan klart och färdigställt. Det var liksom bara en våning kvar. Jag förstod att nu kommer verket fullbordas för oss som lever i de sista tiderna. Allt vilar och byggs upp på den säkra klippan Jesus Kristus. Han som har friköpt alla människor med sitt dyrbara försoningsblod. Här inne är alla människor upprättade. Och får exakt samma värde. Här inne råder ett och samma tankesätt. Ingen kan göra tjänst här inne och vandra omkring i sina gamla sandaler. Jag hörde Herren tala direkt till mig. Din fader. Alla i Adam har en stor skuld som han aldrig någonsin kan betala. Jag förstod att han som talade till mig kallades för förlossaren eller Goel. Han har trätt in i mitt ställe och betalat min skuld. I Gamla testamentet är han den som personligen tar ansvar för att strida och göra ner alla dina fiender och föra in dig i din bestämda arvedel och plats i Kristus Jesus. Han som är vårt löftesland. I honom är alla löften ja och amen. Han sa, jag ger er försoningens ämbete. Det första jag tänkte på var att innan floden kom så står det på hebreiskan att arken var försonad med försoning både invändigt och utvändigt. Alla brädor var sammanfogade, överstrykna med försoning som betyder alla har ett och samma värde. Ingen högre, ingen lägre. Ingen har något sken över någon annan. Allting är försonat. Noa betyder både tröst och vila. Och den som förkunnar rättfärdighet vandrar ju inte längre i sin egen kraft. Så då ser jag att Noa här måste ju vara en bild på den heliga ande. Tröst och vila, hjälparen. Anden representerar tröstaren och hjälparen. Bara han kan överbevisa människor och visa dem den sanna bilden av Jesus Kristus, Guds ansikte. Bara anden kan göra ordet levande för oss och förklara de andliga hemligheterna. Jag fick se mitt liv spelas upp som i pusselbitar som bara sattes ihop. Och jag fick se min son, förakta inte Herrens fostran. Förarga dig inte över hans tuktan, ty den Herren älskar, den tuktar han, liksom en fader, den son som han har kär. Käre Gud, vad han kan tillåta för att få dig till den punkt där du blir liten. Den som växer upp ska alltså representera och föra vidare sin faders namn. Det är egentligen vad en far på hebreiska betyder då, och ett hus. En son betyder en uppbyggare eller en representant för det familjenamnet. Tänk på det sen när du ber fader vår, hur väl det stämmer. Vad är det då all tuktan ska leda fram till? Jo, att du blir en fullvuxen son som kan få ansvar att representera din faders namn. Har du? Vem vågar gå då? Det är mycket som pågår i Herrens namn idag, som Elvor sa. Ni vet vad han säger till dem. Vi har gjort det här i ditt namn, och vi har gjort det här i ditt namn, och vi har gjort det här i ditt namn. Ni representerar inte mitt namn. Och då kom det ett bibelord till mig som gjorde att jag höll på att smälla av gudsfruktan. För det står så här: jag ska inte låta någon bli ostraffad som missbrukar Herren sin Guds namn. En fullvuxen son får nycklarna att representera faderns namn, och han överlåter arvet till honom. Att förvalta, vad sa Paulus att han var? Förvaltare av Guds hemligheter må man kalla oss. Och det är där han säger att vi har försoningens ämbete. Låt er försona er med Gud. Vet du vad det här innebär? Den dagen kommer du att förstå vad verklig visdom är. Det står att begynnelsen av Guds fruktan är visdom. Ordspråksboken 24:3. Genom vishet Kristi avtäckta ansikte, va? Eller hur? Det var ju så Paulus tjänar. Han hade avsagt sig allting Han representerade Jesus. Hans ansikte var avtäckt. Han såg Jesus ansikte mot ansikte. Och allt som var emellan som han visste av Guds fruktan, jag måste avsäga mig. För att Guds härlighet ska kunna beröra människors hjärtan. Genom vishet byggs huset. Genom förstånd, andens uppenbarelse till hjärtats ögon av exakt samma bild. Hålls det vid makt, byggs upp på en grund där han uppfyller allt. Nåd. Vem bygger Guds församling? Jesus. Matteus 7 och 14 igen då. Vad kallas Paulus för? Den lille, va? Och han lärde ju dem ju en väg som kallades för kärlekens överflödande väg. Den skulle ju leda in i överflödande nåd, för att det skulle bygga upp Guds hus då. Så här ser ni ju vägen till nådegåvor. Bara den som gjorts liten genom tuktan kan alltså gå in genom dörren. Du måste få uppleva Kristus som det mest värdefulla, den största skatten. Inget i världen kan mäta sig med hans härlighet, hans värde. Nu ska ni få se en annan sak här då. Nu vet ni att Kristus är visheten, va? Mm. Nu läser vi Ordspråksboken 3 och 13. Ni vet att man kastades ut ur Eden, så finns det en bild där på keruber och sådana, ett ljungande svärd som vänder sig mot alla andra tankar, står det egentligen. Sen ser du förlåten i tabernaklet eller templet, så ser du exakt samma bild. Du ser förlåten och så ser du keruber och så finns det ett ljungande svärd då framför. När Jesus dör så rämnar förlåten. Och det är en bild på livet, va? Vägen, sanningen och livet. Ingen kan alltså gå in genom förlåten än genom mig, det levande ordet. Så där står han med sitt svärd. Ja. Hur kommer vi in i vilan, säger det brevbrevet. Det är ju bakom förlåten. Jo, vi måste möta det levande ordet skarpare än något tvegat svärd. Och det åtskiljer ande, själ, ben och märg. Och sen blottlägger det hjärtats alla motiv, tankar, stenar, va? Nu vet ni vad salig är. Salig eller välsignad är den som har böjt knä för Gud, va? För Guds makt och förstått vem man är. Lycklig är den människa som finner visheten. Vem var det? Alltså som har fått sitt hjärta upplyst och gett sig vid porten. Den människa som får förstånd. Ty det är bättre att få vishet än silver. Den vinst den ger är bättre än guld. Den är dyrbarare än pärlor. Det här är alltså en bild på vad Jesus säger, att ta korset på, följa mig. Vad tjänar det till om du vinner hela världen men förlorar din själ? Det handlar om köpenskap, byte. Alla liknelser handlar om att byta. Guld, silver, pärlor, det står ju för världens värde. Visdom, det står att få skåda Herrens härlighet, va? Ljuset. Om du alltså har hela världen så går det inte upp mot att se ljuset stråla ifrån Herrens ansikte. Kolla nu vem det är. Långt liv bär den i sin högra hand och i sin vänstra hand rikedom och ära, lön med andra ord. Han belönar den som söker honom, eller hur? Ja, så att gå korsets väg leder till ökade prövningar som till slut blir så stora så att du faller ner och ber om hjälp. Bli liten och du blir fattig. Och så öppnas dörren upp in till det du knappt kan fatta och förstå med ditt förstånd. Det övergår vårt förstånd. Det jag fick vara med om på sängen där vid dödsbädden, det övergick allt mitt förstånd. Det går inte att förklara. Det är bara ljus. Det är bara Gud som kan ha en sån, ge en sån, sånt ljus. Vishetens vägar är ljuvliga. Alla dess stigar är trygga. Kolla nu vad du hittar bakom förlåten. Ett livets träd är visheten. Kristi ansikte. För den som får tag och finner den. De som håller fast vid den må prisas lyckliga. Halleluja. Halleluja, vilken härlighet Gud har kallat oss till. Så jag vill bara säga till dig som upplever bedrövelse, sorg, att du känner dig tyngd, nedtyngd. Det gör jag också. Det tar väl ett tag att resa sig upp när man har fått stryk. Men Herrens härlighet, den är obeskrivlig. Du kan aldrig någonsin, genom allt du hopsamlar, komma in. Och det här är också en bild på. Kommer ni ihåg att Josua sa så här? Att ni ska samla manna i res till en reskost i förråd, va? För om 3 dagar ska ni gå över Jordan. Det är att dö med Kristus det också. Jordan. Vad är det förrådet? Ja, det är ju olja. Och när prästerna kommer fram till Jordan så går Jordan isär och man står på torr mark och går igenom rakt in i löfteslandet. Vad är det här en bild på? Jo, det är en bild på det levande ordet som tränger igenom ditt hjärta och avskiljer ande, själ, och det besegrar Adam, för Jordan stannar vid sitt, blir avskuren upp i Adam. Det är ju den gamla människan, va? Och så plockar man 12 stenar ur Jordan. Och så ställer man dem vid Gilgal som en bild på omskärelsen. Och där får du ljus över att Jesus har besegrat allting som finns i våra hjärtan. Där kommer löftena att uppfyllas och Gud besegrar, eller Josua då, som är Jesus, inta landet då. Vilken underbar bild. Seger i Jesus. Tack Herre att du vill ge oss segern, Herre, att du drar ditt svärd och du går emot fienden, Jesus. Vi klär bara i oss dina skor, Herre. Vi står stilla och går när du säger gå. Och du besegrar alla våra fiender och för in oss var och en i löfteslandet. I Jesu namn. Amen.